Välkomna till Impro-snack. Vi ska idag prata om monologer och jag har med mig min kollega Erik Broström här.
Hej My Gudmundsdotter.
Hej Erik.
Vi pratar alltså om monologer och då pratar vi om monologer utifrån impro-comedy. Det är inte samma sak som i teater oftast.
Det är ofta att man missuppfattar detta. Jag har märkt nu när vi bokar artister eller gäster, inte artister, eller det är väl artister.
Det är väl
ibland.
Artister, ja. Också. Ja.
Att jag försöker undvika att säga monolog.
Ja.
De får reda på det när de kommer dit. För att bilden av att man ska hålla en monolog är att det ska vara något teatralt.
Det är mer som att man står och improviserar stand-up nästan. Fast man ska inte sikta på att vara rolig och leverera skämt.
Det är definitivt någonting som vi kommer packa upp i det här avsnittet.
Exakt. Och för er som lyssnar så kanske ni precis har börjat komma in i tanken på att ni kanske ska stå och hålla en monolog under kursens uppspel. Det kan ju bli så.
Ja, om du är en kursare som lyssnar, förhoppningsvis så är det ju många som lyssnar på den här podden, som kanske inte bara våra kursare. Mm. Har du gått nivå ett hos oss så har du ju redan hållit monolog, för det är ju någonting som vi gör på nivå ett.
Ja, men precis. Mm. Och vad ska man säga om att hålla monolog? Hur går det till?
Rent praktiskt så går det till så att vi ber publiken om ett ord, vad som helst, gärna inte mat, för det blir ofta.
Varför inte mat?
För att det blir ofta det.
Ja, och då blir man oinspirerad.
Ja, alltså, givetvis finns det jättemycket bra... Jag blir ganska inspirerad av mat, kan jag säga. Jag tycker att det är kul att hålla monolog på mat.
Mm.
För att jag vet att det är så mycket som har hänt när jag har varit på middagsbjudningar eller när jag har suttit och ätit. Men det är så... vanligt. Mm. Jag har gjort analysen att det närmsta som ligger oss, det är hunger, det är mat, det är överlevnad.
Mm.
Och därför så går man, det är en go-to.
Mm.
Jag hörde nu från Tony som är med i vår ensemble, han hade pratat med en tjej som bor i Malmö som improviserar. Och har frågat vad de ofta får för förslag och då hade de fått mycket sexförslag.
För de har en stand-up-vänlig...
Ja. Publik. Ja. Jag tänker det. Och också att det är också någonting som ligger nära människans natur.
Ja, precis. Med mat så finns det ju så, som du sa, att det är mer ett behov. Att så här, man går till det som man tänker på oftast. Liksom, mat till exempel. Snusk kanske, men jag tror att när det kommer till deras fall så är det för att de tycker att det är kul att slänga in och snuskigt för att se hur de ska hantera det.
Ja, men också att det är nära, tror jag.
Ja, kanske.
Det är
ja.
Som den här kreativitetskurvan som vi ofta pratar om i föreläsningar.
Mm.
Att mat är vanligt men också sex är vanligt.
Ja.
Att det ligger nära till hands.
Ja.
Och då tror man att man är edgy.
Mm.
Det är som när man ska säga ord eller ge presenter eller ettårshistoria. Det är ofta att det dyker upp typ bajs.
Ja.
För att det, är så här, det ligger nära till hands.
Ja, men det är sant. Jag tror det finns två läger. Om man tänker på när vi var på Österåkeranstalten och de skulle få pröva att göra en ettårshistoria och någon bara sa stringtrosa hela tiden. Det var ju för att han tyckte det var kul att säga stringtrosa. Inte för att det låg nära till hands.
Nej.
Men för många så kanske sex är någonting tabubelagt, som det är det första de kommer att tänka på.
Ja, eller så låg det nära till hans i hans tanke.
Han sitter inne!
Ja, men, han
kanske får inte se någon stringtroser.
Jag tänker att det är...
Ja, fair enough, fair point.
Ja, och sen så tänker jag också att i Malmö har man inte kommit lika långt mentalt. Så där, jag skojar.
Åh, ett Stockholms skratt, förlåt.
Ja,
jag tyckte det var roligt för att jag visste att du skämtade.
Ja, ja, jag älskar Malmö. Och i alla fall, mat är någonting som vi ofta får, men det var inte det vi skulle prata om.
Nej, vad händer när man har fått ett ord av publiken? Det var där vi var.
Ja, vi tar ett ord från publiken och sen så ska vi då försöka komma på någonting som inspirerar oss kring det här ordet och prata om det.
Mm.
Och får jag ett ord av dig? Vad som
propeller.
Propeller. Här kanske inte jag har någon anekdot om propeller.
Nej.
Men... Vad är det första jag tänker på när jag hör propeller?
Mm.
Det första jag tänker på, det är skurt. Men jag hade nog inte valt att prata om skurt.
Nej.
För att jag har ingen anekdot på skurt.
Och det, man måste förklara väldigt långt hur den... För det är något program där de förstör någon stor grej. Eller hur,
ja,
hur kommer du tänka på skurt?
Ja, det är väldigt roligt. Nej, men det är för att han har en propellerhatt.
Jaha, du ser. Det var precis. En långsökt... Man måste verkligen förklara vägen in dit.
Ja, exakt.
Och det handlar inte om... någonting om dig utan om en docka.
Ja, precis. Ja. Men det första jag tänker på är att jag ser en propellerhatt framför mig. Och när jag, det jag brukar tänka när jag håller monolog, det är: vad har jag för åsikt om propeller?
Mm.
Och då kan det vara så här, första jag tänker på när jag hör propeller, det är en propellerhatt, och då tänker jag på Skurt. Varför åsikt om Skurt? Det är ett barnprogram som gick när jag var liten.
Mm.
Mina åsikter kring barnprogram som gick när jag var liten, det är att de är horribla.
Ja.
Jag kommer ihåg barnprogram som till exempel Simpor och grodfötter, eller den här när man, han som målade i fil. Eller
det kommer inte jag ihåg, men precis.
Och här börjar jag nosa på en anekdot.
Ja.
Om hur man eftersom att det ska vara personligt. Jag drömde mardrömmar kring barnprogram. Varför väljer man att göra barnprogram som är så vidriga, alltså Simpor och grodfötter. Det måste vara det vidrigaste programmet.
Jag kommer inte ihåg det. Hur gick det till? Var...
Hur det gick till?
Ja, nej, men vad var det för program?
Det handlade om en familj som var träskmonster. De bodde i en vanlig lägenhet, men de såg ut som tänkte sjöjungfrar, fast de är A-lagare.
Okay.
Hårdrockare.
Fan, jag missade det här, men jag kanske var för gammal då.
Du måste kolla upp det här efteråt.
När gick det? Jag är bara 3 år äldre, så borde jag ha hamnat på det.
Ja, jag får visa en bild sen. Men i alla fall.
Mm.
Och jag försöker då hitta någonting som man kan spinna vidare på och göra roliga grejer av. Och det är ju mycket begärt när man ska hålla en monolog när man aldrig har gjort det förut.
Ja, det är en intressant fråga. Tänker du så när du håller monolog att jag ska ge stoff till de andra?
Ja, det gör jag.
För jag, det är ju jobbet. Det är anledningen till att vi håller en monolog, är för att de andra improvisatörerna ska få idéer till sketcher. Ja. Löst, alltså enkelt förklarat. Jag försöker att berätta en anekdot med en åsikt från A till B, men jag försöker inte... För jag blir stressad om jag ska tänka att det här är stoff eller inte.
Mm.
Och det kanske är ett bra tips till folk som är nervösa över att hålla monolog. Att lägg ingen prestige på att du ska ge bra material.
Nej.
För att för mig blir det... Då blir det en hämmare. Mm. För jag undviker saker då. Och det här kan jag inte prata om, det är inget intressant, kommer min hjärna säga. Du har ju gjort det så mycket så du vet ju direkt vad som... Vi kan ju tänka premisser, så du har säkert... Och du är väldigt bra på att hålla monologer. Du är ju den bästa monologisten som... Ja, jag bugar och tackar för den tillbaka komplimangen, men du är absolut bäst på att hålla monologer. Och du har ett sånt fantastiskt minne, och det har inte jag. Så du kommer ihåg mer!
Jag gillar att prata anekdoter, men jag tror kanske att man kan tänka lite som... Du vet övningen hälsa på utan namn?
Ja.
Om du gör den övningen och du aldrig har gjort den förut, det är ju att man går runt och hälsar på varandra. Jag säger My, du säger Erik, och sen nu har vi bytt namn, nu är jag Erik, nu är du My.
Precis, man byter namn med varandra varje gång man hälsar.
Ja.
Och så ska man få tillbaka sitt namn helst i slutet.
Precis.
Alla ska få tillbaka sitt namn.
Ja, så får du tillbaka ditt namn så har övningen för dig, den är slut, men den pågår tills alla har fått tillbaka sitt namn.
Mm.
Här, det är ju svårt. Det är mycket fokus och lyssning och närvaro som den här övningen går ut på. Men när du... Om du är bra på den, om du bemästrar den, som jag vet att du gör för du har gjort den mycket, då kanske du väntar med att säga ditt namn om jag hälsar på dig så.
Mm, just det.
Och sen, då säger jag My.
Och då, Erik.
Ja, för du vet att det är lättare att säga sitt namn först.
Ja.
Men du vill vara ödmjuk och låta den personen bli av med sitt namn, och sen ger du namnet.
Så kan de koncentrera sig på att lyssna.
Ja, mm. Och du vet att om du har gjort den här mycket, då kan du vara den som låter den andra ta tid. Du är ödmjuk inför att jag kan det här.
Mm.
Och när vi har monologister, när jag coachar monologister som håller monologer hos oss på Presens, då skulle jag aldrig säga du ska försöka tänka mycket så att vi har mycket stoff.
Nej, just det.
Utan tvärtom, de ska inte tänka på det, utan de ska bara vara trygga i att de är intressanta människor och folk vill lyssna på dem.
Mm.
Men när jag håller monolog och kanske det är en nivå 3 som ska spela på mina monologer, då försöker jag komma på saker som man kan göra premisser på, ett lite upplägg för att jag är trygg i att hålla monolog, och de kanske inte har kommit lika långt i sin improutveckling som jag har.
Ja, ja, det är väl väldigt rimligt, tycker man ju. Du är väldigt bra på att preppa monologister också, tycker jag.
Tycker du?
Ja, det
Tack.
Tycker jag verkligen.
Jag tycker det är jättekul och utmanande, och jag har märkt att det är svårt för att alla har så olika bild av vad det är, vad uppdraget går ut på.
Vi har ju haft några gånger där även trots att du har coachat dem så har de kanske tagit, inte varningen, men preppen för lätt.
Ja.
Att de tänker att där har jag.
Ja.
Och så får de ett ord som de inte har någon relation till och så har de glömt vad du sa.
Ja.
För nu preppar inte jag folk, men jag brukar ju tänka att om jag får ett ord, då tänker jag, jag har ingen åsikt om det, men det får mig att tänka på det här. Och om jag inte har någon åsikt om det, då går jag en association till.
Ja.
Till exempel om någon säger sked. Det här har vi haft i en gäst som körde fast på sked. För de hade ingen direkt association på det.
Mm.
Sked, ja, men det får mig att tänka på frukost. Och där har jag en åsikt. Jag brukade älska frukost. Och sen började jag prata om dieter och intermittent fasting. Och hela den banan då. Och
ja.
Kopplade det till träning. Och jag pratar egentligen inte om skeden. Och den är inte viktig heller. Men om jag inte hade fått något på frukost, då hade jag kanske tänkt på familj eller bacon eller någonting. Tills jag har en åsikt. Och det är då min monolog börjar flyga, för då har jag något att berätta.
Mm.
Eller ett minne, men det är ju oftast, de ska helst höra ihop åsikt och minne.
Ja, och det du sa där tycker jag är det viktigaste. Och det är det jag brukar säga till gästen också. Alla har vi åsikter om någonting. Vare sig vi tror att vi har det inte. Vi har åsikter om vad som helst. Om jag bara tittar runt här i rummet. Tegelvägg. Vad har jag för åsikt om tegelvägg? Jag tycker det är skitsnygg och den signalerar comedy. Det är min åsikt om tegelvägg. Jag tycker att det är dumt att vi tapetserar över dem eller att vi målar dem. Jag tycker de är för vackra för, trots att det är grunden i huset så är det snyggt.
Redan där är det kul.
Ja.
Det har en inredningsdesign i en lägenhet som bara säger bort med alla väggsputs liksom.
Ja.
Vadå? Det ska vara tegel överallt. Det blir kul. Det blir direkt ett uppslag. För man tar den idén, den åsikten och överdriver den och sätter den i en kontext som är rolig.
Och om det är sant, vad är det mer sant? Den här personen kanske inte tycker att man ska ha smink.
Nej.
Man kanske till och med ska försöka pila bort huden.
Inget för spackel någonstans. Nej. Man är vacker utan spackel.
Ja.
Exakt.
Mm. Och jag tittar på gardinen som hänger här. Min åsikt kring gardiner det är att de blir ofta skitiga längst ner. Och det är jättejobbigt att ta ner och tvätta dem.
Mm.
Det är min åsikt. Och sen så kan man lätt spinna vidare på det. Det finns, så fort du tänker, vad har jag för åsikt kring det? Så om du börjar där så kommer du så småningom hitta till en anekdot.
Ah.
Och gör du inte det så har du sagt din åsikt.
Mm.
Och du kan säga din åsikt på många olika sätt och du kan spinna vidare väldigt länge på det.
Mm.
Vi brukar säga att en monolog ska vara ungefär 2-4 minuter.
Mm.
Det brukar den inte bli.
Nej.
För att det är svårt att stå och hålla låda.
4 minuter är ju fruktansvärt långt.
Ja, men ärskattmonologerna är ju typ så långa.
Ja, och det är ju... vad tycker du om det? Vad tycker du om den längden?
Lite för långt.
Eller hur?
Mm.
Man kan argumentera att eftersom vi oftast har en inbjuden gäst som folk har kommit för att se, så kan det vara legitimt att göra en liksom Greg Poehler-längd. Greg Poehler hade vi nyss, han är ju Amy Poehlers bror. Han håller inte på med impro, men vi hade honom bara för att han är bror till Amy Poehler. Och han hade ju ass-cat-längd på sina monologer. Där och då stördes jag inte av det, men det blir ju decimerad speltid för improvisatörerna. Och den är ju ack så helig för oss som älskar att stå på scen.
Och också, om monologisten bara har stoff för 30 sekunder, ja, då kanske vi bara kommer spela en sketch på det.
Mm.
Men då tar vi upp monologisten igen. Och då blir det ju mer tid ändå. Så
ja,
det spelar inte så stor roll. Dominic Hensel tror jag höll en monolog på 10 minuter. Då behövde vi inte ta upp honom mer.
Nej.
Men det blev ju ganska tråkigt för honom. För att han hade ju roligt när han tittade på oss. Men det hade ju varit roligare om han hade hållit sig lite kortare. För då hade vi fått ta upp honom fler gånger istället.
Ja, man vill ju se, Beyoncé på hennes konsert och inte hennes dansare.
Nej, precis. Men sen så var ju han jätteskicklig på det. Det är ju en otrolig skill att hålla monologet.
Ja, men verkligen. Det är ju... för det är viktigt när man håller monolog att man liksom tänker att det jag har att säga, det får vara det som räcker. Så att man inte blir... För det är en sak också att man innefattar ett ansvar att göra publiken trygg.
Ja.
Jag tycker... och det är ju självskryt för att det är vår verksamhet, men jag tycker att våra kursare även på nivå 1 är jättebra på att ta publiken och hålla monolog.
Mm.
Och jag tror att det är för att kursplanen är så gedigen att de får öva på det och rätt tänk. Att de får, de vaggas in i den tryggheten att du behöver inte vara rolig, du ska bara säga vad du tycker, vad får dig att tänka på ett minne. Så folk som kanske till och med har valt att gå en kurs hos oss för att utmana sig själv att prata inför folk verkar jättenaturliga. Sen kan de ha sagt efteråt att de är supernervösa. Men det känns som att de tar publiken, publiken känner sig trygg med att de står och pratar.
Ja. Och då, om vi pratar om det, några do's and don'ts då, som vi var inne på. Det här med att inte vara rolig, det tycker jag är den viktigaste. För om du försöker krysta fram komik, då blir, dels så blir det mer svårjobbat för oss. Vi har haft ståuppkomiker som har varit väldigt skickliga på att se premissen, att de märker vad de säger. Och sen så ser de, oj, här kan jag själv göra en hajtning på. Och då är det nästan så att de har gjort sketchen åt oss. Och då blir det så här, men nu sa du ju sketchen.
Exakt.
Att de börjar prata om någonting och sen säger de, det är typ som om att jag skulle, och sen säger de något hypotetiskt om det.
Ja, då snor de den från
oss. Ja, då snor de
Big
sketchen.
No-no.
Ja. men det blir en rolig monolog. Jag fattar ju att man gör så. Det kan bli kul och vi hittar ju andra saker såklart, så det gör ingenting om man hamnar där. Och sen så är det ju att the audience smells bullshit. Om du hittar på. Om du ljuger, då ser de det.
Ja, men det tycker jag är intressant. För att det är ju, eller om du har ett skämt.
Ja, om du har förberett dig.
Ja, för egentligen är det ingen skillnad på att, för då sviker du löftet vi har gett publiken att vi inte har förberett oss. Och sen så börjar man ändå, och då hör publiken att även om det inte är så uppenbart och tydligt som kolla och Ada, så hör man att det här är ett skämt.
Ja, exakt.
Och det här är någon som har skrivit, det här är, för att vi hör sånt. Man känner igen ett skämt, snarare än någon som trevar.
Ja.
Och så det blir också big no-no, för då sviker vi förtroendet.
Ja, och publik, alla människor är intressanta. Publiken är där för att om vi har bjudit in en monologist, så är ju många kommer för oss, men många kommer också för att de ser, men den här personen gillar jag, det vore roligt att få lära känna den mer.
Ja.
Och om du går dit då och ser att den här monologisten har förberett saker som den ska säga, då lär du inte känna den på samma sak.
Nej.
Du är intressant. Alla människor är intressanta. Om du då bara kan lita på att det du har, det räcker, det duger, för du är tillräckligt intressant. Då kommer publiken att tycka om dig. Och även om du känner att du är nervös eller att du inte har någonting att säga, bara att stå tyst och tänka, vad har jag på propeller? Jag har ju aldrig åkt helikopter, jag är inte intresserad av maskinerna, jag har inget på propeller. Bara där är det intressant. Bara, den här personen har ingen erfarenhet av det här.
Ja, jag tänkte precis säga det. Jag såg vårt senaste house team. Beroende på när man lyssnar på det här så är det inte vårt nya house team. Men just nu när vi spelar in det så är det. Pastor Jupiter. Jag såg ett praktexempel på just det du pratar om. Kim fick, och nu kommer jag inte ihåg vad det var bara för det, men det var någonting som hade med konflikten i Israel att göra.
Ja,
och hon går upp, hon går ut, och hon är den enda som går ut också, och säger, ja, det är ju lite tokigt att jag går ut och pratar om det här, för att grejen är att jag tittar aldrig på Nyhetsmorgon, och för jag klarar inte av, jag vet att det händer massa dumma saker i Stockholm, det är massa skjutningar och det är en hel konflikt där nere, men jag kan inte ta in det. Och så börjar hon prata om det, och hennes okunskap, och när hennes barn frågar om det här, så måste, så här, och hela den konflikten. Så då har hon tagit en icke-åsikt till en stark åsikt.
Ja, exakt.
Och det är coolt.
Ja, det är ärligt och det är fint.
Ja.
Om du istället försöker vara för kreativ och försöker hitta på och säga, ja, men jag hade en båt en gång, och sen har du inget på det, då blir det mer krystat. Bara sanning, ärlig, grundad i det du ska prata om, så kommer det bli skitbra.
Som du säger, du litar på att du är intressant.
Ja.
För det ska handla om dig.
Ja.
Vi använder ditt liv för att bli inspirerad av sketcher. Så om du inte kan någonting om en propeller, förklara varför det är så.
Ja.
Hade ni aldrig råd att flyga, eller liksom, vad var grejen? Vad är grejen?
Ja, så var ärlig, var sann, var trygg. Nummer två, våga släppa ordet. Om du börjar på propeller och du börjar prata om barnprogram och sen är du helt plötsligt inne på att prata om din kompis som du käkade popcorn med och som hade kaviarmackor och käkade popcorn, det pratar jag från egna sanningar, så har du där, ja, men här är min kompis Viktor som jag har halkat in på via propeller. Nu har jag jättemycket stoff på att prata med vad vi hittade på, vad vi gjorde. Vi snodde vår bil, vi snodde mina föräldrars bil när jag var 16.
Mm.
Och vi åkte och hyrde film. Mm. Och han hade brutit benet. Och jag var 16 år, jag övningskörde och vi bestämde oss för att vi skulle göra det här. Mm. Och sen så står jag vid rödljus och så åker jag. Mm. Och så kommer polisen, men de tog oss inte.
Ja, men precis.
De hade viktigare saker.
Då har ju du tagit oss igenom hela den resan.
Ja.
Så om någon säger propeller så kan du inte börja så här, ja, jag och Victor snodde en bil en gång.
Nej.
Utan det är ju på grund av att du har hela den resan. Ja. Men det tycker jag är fint också, för så kan man avsluta. Propeller!
Ja.
Och vi bara, ah, just det, det var där vi började.
Ja.
Vi har gjort en hel jorden runt grej för att komma till, det var där vi började.
Ja,
det tycker jag är, ja, det är det bästa.
Ja, och för, ordet är där för att hjälpa dig.
Mm.
Och inte för att du ska sikta in dig på att nu måste du prata om propeller.
Publiken har inte betalat för propeller.
Nej.
De har betalat för en show. Så att de kommer aldrig vara typ så här, pengarna tillbaka.
Ja.
Jag sa propeller. Det handlade inte alls om en propeller. Jag tänkte att det skulle vara på en Cessna.
Förutom när du och jag sa Sweden och de började prata om Norge när vi var på Josebir.
Och lyssnade på Improv for Humans. Ja. Eller tittade. Ja, då blev det ett jävla liv hos oss.
Då blev vi arga. Och sen säger vi det igen. We already covered you guys.
Vad lustigt. Att vi, ja. Och det var förståeligt. Vi ville att de skulle prata om oss.
Ja, vi vill.
Men de gjorde ju exakt rätt. Mm. Någon hade en association på Sverige, vilket var Norge, vilket är rimligt om du är amerikan. Så att det var ju...
Verkligen, det är inte konstigt alls.
Mm.
Tänk att ordet inte behöver, du stirrar inte blind på det. Det är inte där för att du ska bara prata om det.
Nej.
Och sen så tycker jag att det är jättekul om man vågar gå på sidospår och vara specifik.
Mm.
Ge detaljer.
Mm, mm.
Berätta om saker som händer på vägen.
Ja.
För där är det ju överkurs. För det är där man tänker att här kan det ge stoff till nästa, till scenerna, till medimprovisatörerna.
Och hamnar man där, om man är trygg och fin, fucking awesome.
Mm.
Men lita på att ditt liv är tillräckligt och du ska inte ha prestationsångest när du står och pratar om dig själv.
Nej. Och kommer du inte på någonting, då vänd dig till dina medimprovisatörer på scenen. Om du är gäst, vänd dig till oss och bara, jag har inget på det. Och sen så löser det sig.
Jag vänder till mig, jag tänker fan inte hjälpa dig. Det ska jag.
Vi kan alla få brain freeze.
Och det, eller hur?
Det som är så himla härligt med impro, det är att alla är på din sida. Publiken är inte där för att du ska må dåligt, utan publiken hejar på dig.
Ja, vi har beskrivit en dum idé vi ska göra, det vill säga inte skriva något i förväg. De vill att du ska lyckas.
De blir jätteimponerade om du är transparent och säger jag kan inte komma på någonting. Det är bara en sån sak är sjukt imponerande.
Ja, precis. Och då är det, för då har du fortfarande något att prata om. Är det här en återkommande fenomen eller är det just på det här jävla ordet? Börja utröna vad det beror på. Det finns alltid någonting att prata om.
Jag vet att på UCB så gör de en grej när de lär ut monologer, vilket jag tycker är ett smart tips. När man är klar så gör man en liten sån summering eller en
stolpar?
Nej, vad heter det? Sens moral.
Ah, just det.
Att, så sens moralen är väl i den här historien att anlita inte amatörer som ska skriva barnprogram.
Just det, mm. Just det, jag hade någon sån monolog där det blev så utan att jag tänkte på det. Mm. Som jag straffade Gud med detsamma.
Mm.
Jag hade blivit påtagen med att snatta.
Mm.
Och sen när jag skulle fly därifrån så höll jag på att slå i huvudet jättehårt i rulltrappan. Men då åkte min väska på ryggen upp, som jag ironiskt nog alltid hade mitt stöldgods i. Och så dämpade den fallet. Så att jag blev inte straffad, det var det som var sensmoralen. Så sensmoralen hade fel. Ja, men vad bra.
Mm.
Tack för den här pratstunden med monologsnacket.
Tack själv.
Jag känner mig nöjd.
Jag känner mig nöjd.
Och då säger vi adjö.